Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja, men då är vi tillbaka i Hockeypuls podcast i ett grådassigt november. Det blir väl inte värre än så här under hockeysäsongen med serielunk och allt vad det innebär. Men förhoppningsvis kan den här podden vara någon form av silverlining i vardagen. Och idag välkomnar jag Lasse Ivarsson, assisterande tränare i Viktepodden.
Tack så hjärtligt.
Håller du med om min beskrivning där? Grådassiga november, det blir inte värre än det.
Nej, idag var det väl ingen höjdare kan jag inte säga, men lite bättre än igår kväll i alla fall, för då var det ju lite halvblåsigt också, va? Så att det är helt okej ändå.
Men du, jag börjar med en bred fråga. Var står Vik den här säsongen? För jag har lite svårt att placera. Ni varvar insatser just nu i mitten av tabellen. Hakar ni på det där gänget ovanför eller kommer ni kanske dratta ner? Lite svårt att placera i hockeyallsvenska tabellen. Vad känner du själv?
Jo, men det är precis som du säger. Vi är väl någonstans och famlar efter vad vi står för egentligen. Jag tycker väl att vissa matcher är riktigt, riktigt bra. Vissa matcher är mindre bra. Och när vi gör bra insatser så är vi med och tampas mot de allra bästa lagarna här. Och vi vill ha en bättre jämnhet i våran lag. Det är väl det jag tycker vi saknar.
Men där måste man säga att det är en kontrast jämfört med förra säsongen. För där kändes ert ID väldigt tydligt. Hårt arbetande kollektiv, bra målvakt, fantastiskt powerplay-spel. Där visste man på något sätt vad Vik stod för. Vad är det som gör att det inte finns den här säsongen på samma sätt?
Men jag tror ändå att vi startade inte speciellt bra förra säsongen heller, utan vi fick jobba in spelarna och det var många som tog en större plats än vad vi hade hoppats och trott på i fjol. Men det var en inkörningstid i fjol också. Och jag tror med det manskapet vi har och när det väl sätter sig så tror jag det kommer bli bra.
Hur får man de befintliga spelarna att lyfta då? För det lyckades med, som du är inne på, förra vintern där de tog steg i sin utvecklingstrappa hela tiden.
Det gäller ju att jobba med killarna hela tiden. Och både jag och Thomas har ju ett arbetssätt som är ett positivt ledarskap. Så att vi jobbar ju mycket med de positiva bilderna till killarna. Så att jag tror och hoppas att det kommer bära frukt i år också.
Kan du utveckla positiva bilder? För det är ganska många tränare som använder det uttrycket idag. Vad innebär det egentligen? Handlar det om att kanske på video spela upp sekvenser där man gör rätt saker? Eller är det att sätta igång någon film på Netflix som gör att man känner sig bra? Eller vad gör man i detalj egentligen?
I stora hela är det väl som du säger att man visar klipp på saker som vi lyckas med. Det är ju lätt som tränare att man hela tiden grottar ner sig på saker som är dåliga. Killarna vill ju veta vad de ska göra och då är det ju, tycker jag då, det bästa medlet för det är att visa saker som vi gör riktigt bra på isen och därifrån kunna jobba vidare. Det är klart att det kan ju vara roligt med någon rolig film på Netflix också. Va? Så att,
ni kommer nog se det tips där kanske.
Ja, ja det, så att, det är väl en blandning av det.
Är det skillnad idag jämfört med 80-90-talet när du var aktiv som spelare i hur spelarna coachas? För det tycker jag många äldre killar, om man ska kalla det så, vittnar om att förr i tiden så kanske man inte behövde bli styrd på samma sätt som dagens hockeyspelare behöver.
Ja, det håller jag absolut med om. När jag kom fram och när jag kom upp, det var ju på stenåldern tänkte jag säga. I slutet på 70 började jag spela min A-lagshockey. Jag menar, då hade man ju, dels var vi mindre folk i lagerna och dels så spelade man ihop på ett annat sätt i flera år. Men man fostrar varann. När jag kom upp som ung så var det de äldre. De tog hand om mig och berättade vad jag skulle göra. Idag är det ju otroligt mycket coachning på spelarna. Med video och ja, det är ju en jättestor skillnad måste jag säga.
Kan det bli för mycket?
Jag vet inte. De är ju vana med information. Det är ett informationssamhälle och killarna är ju vana med instruktioner och information. Va? Så att jag för min egen del tycker att det kan bli för mycket. Men vi måste ju lyssna på vad killarna vill ha och gå därefter.
Men kan det inte bli att intrycken blir för många och att man därför blir vilse i det informationsled som ni skickar ut?
Absolut. Och jag är ju lite allergisk mot att hela tiden ge... Jag vill ju ha spelare som går med ryggmärgen. Liksom. Spela med ryggmärgen. Jag vill inte ha någon hockeyrobot där ute. Och tyvärr måste jag väl säga att hockeyn börjar bli mer och mer... Full fart framåt, det ska vara hårt jobbande spel och det ska vi ha. Men jag saknar lite lirarna fortfarande i hockeyn här. Vi börjar tappa dem alldeles för mycket. Det finns inget utrymme för att ha de här lirarna längre, känns det som.
Roten till det problemet då, om vi ska kalla det så. Vad tror du det handlar om?
Det kan ju vara att man inte har råd att ha de här. Man ser till att det kanske sker för mycket misstag och det Man kanske blir rädd som tränare att det kostar för mycket för laget om man har sådana spelare.
Handlar det om att det är en trend också? Jag tänker mig att ett visst system blir framgångsrikt och då ska alla kopiera, vilket gör att vissa spelartyper selekteras bort. Är det någon sanning i den här debatten?
Lite grann tror jag. Jag tror ju att på sikt kommer vi inte kunna ha det här spelet, tror jag nu. Jag tror att vi till slut måste hitta tillbaks till, säg inte att det var bättre förr, men
det får man säga. Jag vet att du var sugen på det.
Ja, men man spelar själv. Det var i och för sig, nu är det ju mycket start och stopp och det var ju mycket mer runda svängar och det gynnar ju naturligtvis spelande spelare då. Men jag tror på något sätt så kommer vi att hitta tillbaks till de här sköna lirarna, tror jag.
Vad handlar det om att man måste göra då? Är det ett form av paradigmskifte som måste till? Och i så fall, är det förbundet som ska sätta den nya standarden? Eller är det upp till varje enskild klubb att driva den utvecklingen?
Det tror jag nog. Det måste ju vara klubben som måste stå för den biten. Och jag ser väl ändå, det finns väl lag som fortfarande har spelare kvar som har den där touchen på pucken och man får kosta på sig något baklängesmål hit och dit, men i slutändan så kommer de vinna matcher åt sitt egna lag. Och det tror jag att vi kommer få se mer i framtiden också.
Du, Vik då? Vad saknar ni idag?
Oj. Alltså vi har ju den truppen vi har. Vi tycker ju att vi har kunnat ersätta de spelarna vi tappade inför säsongen på ett bra sätt. Sen vet vi ju att de vi har tagit in, de kommer ju från andra miljöer, från andra lag som kanske jobbar på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Och vi är medvetna om att det kan ju ta sin lilla tid nu, att de kommer in i det. Men ingredienserna, de finns där och vi tror stenhårt på det här.
Vilka spelare känner du att det finns ett större sparkapital då att hämta ifrån?
Ja, dels är det ju våra spelare som är kvar från i fjol. Som måste ta ett större ansvar och visa de nya spelarna vad som gäller.
Som vilka då?
Ja, men vi har ju spelarna fortfarande. Freddan och Benker och Bergman, Hassel, Kenny. Det är massor av de här Jimmy som vet vad det här handlar om. Och jag tycker att det är på väg att hända.
Hur märker man av det då?
Ja, men det känns alltså, det vi har, som jag sa tidigare, det vi har saknat lite grann är jämnheten. Vi har inte varit riktigt konsekventa i vårt spel. Men vi gör det. Vi gör det i kanske en och två matcher i rad och sen faller vi ut lite i tredje matchen. Men vi känner ju att när vi jobbar som vi ska och som vi vill, så är vi där. Men vi vill ha en mer jämnhet i det där.
Jag såg en statistik på att ni är ett lag som ofta har problem när det andra laget gör första målet. Och att ni även är väldigt svaga i tredje perioderna. Det är några enstaka fall där ni har varit bättre än motståndare. Vad beror det på? Är det en träningsfråga att ni inte orkar? Handlar det om självförtroende? Att det kanske inte är topp just nu? Eller kan det bero på något annat?
Jag tror inte att vi är dåligt tränade. För det, vi har tränat bra och vi tränar fortfarande bra. Sen är det så här att vi har gått på några miner här i slutet på matcherna. Vi har ledit matchen med 2-3 mål och motståndarna har ätit i kapp och så vunnit. Någonstans så tror jag det sitter i bakhuvudet när man går in i en tredje period och kanske leder med något mål om man har tryckt på och inte fått någon utdelning på det. Och sen kommer motståndarna och så sätter de en puck och då känner man, wow, inte nu igen. Kan vara så killarna känner det, eller som vi känner i gruppen. Det där har vi ju pratat naturligtvis väldigt mycket om och vi känner att vi måste ju liksom, eller måste, man måste ingenting, utan för våran del är det ju att spela 60 plus 5 minuter om det skulle bli en, sen får man ju summera resultatet vad det blir. För våran del handlar det om att gå in och göra en bra prestation och därifrån titta vad blev resultatet, för man kan ju spela bra och ändå förlora mot ett bättre lag. Jag känner ändå, precis som du också var inne på, det här med första målet. Det är någonstans där också vi pratar om. För att vi kan spela jättebra, motståndaren gör 1-0 och sen faller vi ihop lite grann i spelet. Det vet jag inte riktigt vad det beror på riktigt. Men det kanske är så att man någonstans i bakhuvudet sitter och känner att nej, inte nu igen. Jag vet inte, men vi pratar väldigt mycket om det här. Så att jag hoppas och tror att vi kommer hitta en vändning på det. Eller vi måste hitta en vändning på det.
Du citerade dig för en minut sedan. Man måste ingenting,
nej,
sa du.
Sant.
Är det ett begrepp ni undviker att använda? Alltså, eller ordet måste? Ni vill inte ha den typen av kravord kring de här spelarna? Du och Pannan?
Nej, men så är det.
För att?
Alltså, vi vill ju att killarna ska vilja göra saker och ting. Alltså, måste för oss, du måste ingenting. Alltså, du måste äta och du måste dö. Liksom. Men det är, för våran del handlar det om när man kommer ner till ishallen, viljan att vara där, viljan att göra, viljan att täcka skott, viljan att offra sig för laget, det vill vi att killarna ska göra. De ska inte känna någon måsten, för det finns inget i våra värld.
Och där är det lite som jag vet att Jeremy Colleton pratade mycket om, att det handlar om att hitta sin inre drivkraft, ta ansvar över sin egen karriär, för vem annars ska göra det. Och lär du dig det tidigt så kommer du troligtvis också ha en väldigt framgångsrik karriär tack vare att du har tagit hand om dig själv och att det inte är någon annan som har styrt dig. Resonerar ni ungefär likadant?
Ja, vi pratar mycket om att hitta sin egen kod till att lyckas. Vi är ett antal individer i ett lag och vi kan inte behandla alla lika, utan drivkraften, precis som du är inne på, att Det här, för att jag ska lyckas, för att jag ska vidare i min karriär, så ska jag göra de här sakerna. Det jobbar vi väldigt mycket med. Och jag är ju, vi var inne på det tidigare, just det här med information hit. Och det, någonstans så känner jag att killarna själva ska hitta den här grejen. Att det här lär jag göra nu för att det ska hända någonting.
Jag tycker det finns en bristvara i dagens VIK. Och det är ju på centerpositionen. Där hade ni ju center som drev spelet på ett annat sätt förra säsongen med Mikael Frycklund och Karl Höstman i spetsen. Vad vet du? För det är ju någonting som ni också diskuterar bland i ledarstaben och med sportchef Patrik Zetterberg också. Är det på väg att hända någonting där? Kommer ni plocka in någonting för att förstärka den i det ledet?
Alltså som sportchef så jobbar man hela tiden med att titta på vad som finns ute på marknaden, och det är klart att vi hade ju hoppats och trott på att Tessier hade varit den centern som vi tog in och skulle driva det här, och nu blev det inte så, utan vi fick plocka in Fredda Johansson som center, och han gör det jättebra så. Men precis som du var inne på, förra året hade vi ju Frycklund och Östman som drev hela karusellen då.
Men där måste det väl ni komma med några önskemål till Zäta, du och Pannanen?
Det är klart.
Ja, jag kan tänka mig det. Ja. För det är väl en dialog man hela tiden har. Att ja, men det här måste vi få in, annars kommer vi inte kunna bli det topplag vi önskar.
Ja, det är klart att vi kikar ju på det naturligtvis.
Men Kelsey Tessier, som du är inne på, ni önskade att han skulle vara en spelare som han inte har klarat av att vara. Och han flyttas ut på en kant. Var ju också bänkad senast. Jag ska säga att det här spelas in onsdag innan er match mot Modo, och det släpps måndag, så det är någon match däremellan som vi inte kommer att diskutera eller avhandla. Men hur mår han? Hur pratar ni med honom för att han kanske ska växa i det här? För det är ju en situation som jag gissar att han inte är nöjd med, ni är inte nöjda med. Trots att han är ju på väg bästa forward så här långt, så är det ju saker i spelet som kanske inte riktigt ser särskilt bra ut.
vi pratar ju med honom som vi pratar med alla andra spelare. Det är precis som du säger, han har producerat en del poäng. Det vi skulle vilja ha ut mer av honom egentligen, det är arbetsinsatsen. Jobbet över hela banan, att han orkar med den biten. Det är väl där vi kände då när vi plockade ut honom på en kant, att just benen kanske är det som saknas just nu på honom.
Kan man få till det? Det var en sån pass gammal spelare.
Ja, men det hoppas vi och tror att vi kan.
Du, nu är det dags för faktarutan i Hockeypuls podcast. Och jag har en faktaruta för spelare, en för tränare och en för sportchef, beroende på vilken gäst jag har. Och ibland faller det sig så att min gäst har en spelarkarriär bakom sig och är nu tränare. Och det är precis så fallet är med dig, Lasse. Men jag tänker att vi tar tränarfaktarutan. Och sen kanske vi hittar saker som skulle vara intressant att plocka upp från din spelarkarriär också. Låter det bra?
Det är toppen.
Smeknamn?
Oj. Lite olika det där. Jag Ive. Det är många som kallar mig. Vi har ju materialer där nere som kallar mig för mössan.
Okej, varför det?
Nej, Mio säger att en gång i tiden det var en serie som hette Dallas. Då var det en kille där som hette Bobby Ewing som hade en kalufs av Desley. Och det här kanske inte ser ut nu, va? Men förr i tid så hade jag ett riktigt bra hårsfall. Så.
Men du måste ju vara nöjd med ditt hår nu också.
Ja, men det är helt okej. Jag börjar bli lite tunnhårig, men man blir ju äldre.
Nu tänkte jag komma en ålderspika, det var inte det jag menar. Men för din ålder så har du väldigt bra hår, måste jag säga.
Ja, tack.
Men Lasse är ju egentligen smitten på Lars. Men det kan ju inte finnas någon där ute som säger Lars till dig, va?
Nej, det är min mamma och min pappa i så fall.
Ja, ja. Men Lasse är the name to go to. Ja, så att säga. Ålder?
56, va?
Svårt det där, eller?
Ja, jag har lite dålig koll på det där. Men jag är 56.
Jag hade Micke Samuelsson i förra podcasten. Han sa faktiskt fel ålder. Jag började tvungen att rätta honom.
Ja.
Det var någonting nytt faktiskt, ja, i poddens historia. Fordon?
Jag är väldigt ointresserad av bilar. Jag vill ha en bil som fungerar, som tar mig från plats A till plats B. Funkar på vintern. Behöver tanka bara. Jag har en Mazda.
All right. Och den är du nöjd med?
Den funkar.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000?
Absolut inte.
Det lät väldigt bestämt.
Ja. Jag är ju så här, jag håller ju på med hockeyn för att jag älskar idrotten.
Mm. Men det är många som säger det.
Aha.
Men är det verkligen så då?
Ja, i mitt fall så
är det. I ditt fall är det. Vad kan man säga att en allsvensk assisterande tjänar idag?
Jag har faktiskt ingen aning egentligen.
Men du är ju det.
Ja, ja. Jag är nog väldigt underbetald. Zäta har varit väldigt snål och jag är jättedålig på att förhandla löner. Så.
Jaså?
Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte något behov heller att veta och utan känner jag att jag kan få hålla på med det roligaste som jag vet med människor som jag trivs med, så kan jag äta min mat på dagarna och är mätt när jag går och lägger mig, så är jag nöjd med det.
Hur är det att sätta sig vid förhandlingsbord med Patrik Zetterberg?
Han är stenhård.
Hur då?
Han är en riktig räv det där, så att man får vara vaksam med dig. Som jag säger, jag är rötten på att förhandla. Så att man har alltid varit i min karriär.
Men vilka knep använder han då? För du har ju förhandlat med andra sportchefer i andra klubbar också. Vad är signifikativt för Zäta?
Nej, det finns inga pengar. Det finns det här. That's it.
Så bär man någon stjärnspelare dagen efter. Men vad händer där egentligen?
Ja, det är bättre att vi får spelare som tjänar pengar i så fall.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja.
Här finns det faktiskt två vägar att gå.
Ja. Tittar man spelarmässigt så har jag gått lite olika vägar här. Men jag vill nog själv tycka att mina år i Brynäs var nog det tog lite fart där, måste jag säga. Och jag spelade nog min bästa hockey just då, tror jag.
En av de där säsongerna så är du bästa poängback också i elitserien. Och du vinner OS-brons i Calgary 1988. Det är, kan man, om man ska sätta en höjdpunkt på spelarkarriären, är det självklart att det är OS-bronset eller finns det något annat?
Nej, men det kan jag hålla med om, att just den erfarenheten att få vara med på en sån stor grej, det är klart att det är någonting som slår det mesta.
Vad minns du av det OS-et? Jag var ju inte född då, så jag har ju liksom ingen aning om vad som hände. Jag har ju bara läst till mig saker. Jag vet att Anders Eldebrink vann interna poängligan. Jag kan sådana statistiska saker, men upplevelsen att vara på plats och ta ett brons och dra på sig Tre Kronor-tröjan.
Ja, men det är ju helt fantastiskt att få vara med invigningar och avslutningar och mycket folk och sånt drag. Alltså, men, alltså det jag kommer ihåg egentligen, jag fick ju stort sett bara spela tre matcher där i det OS. De tre första i gruppspelet. Sen sa ju då Tommy Sandlin till mig att jag tycker du har varit bra, du har varit en av våra, men nu måste jag satsa på de lite mer erfarna spelare, sa han till mig.
Fick du ingen bättre motivering än så?
Nej, det var den gången. Så att jag gick där och käkade mat i en halv vecka, tror jag det var. Men det gick det ju.
Men du låter aningen sur över det idag?
Nej, det är jag inte. Det är jag absolut inte. Men det hade ju varit roligt att få spela lite mer.
Brynäsåren. Stig Salming, huvudtränare under alla dina år, va?
Nej, Stigge var, nu måste jag minnen på mig, det är ju röttet det också, va? Så att jag tror att Stigge var med två första, sen hade vi Tord, var väl mitt sista,
Lundström.
Ja, Tord Lundström. Mm. Och däremellan hade vi någon kanske som jag inte minns på rak arm just nu.
Men Salming hade du mer parten av din tid i Brynäs, ja, i alla fall.
Hade ju Stigge, var ju som en coach. Sen hade vi en istränare som hette Janne Grönberg. Fantastiskt bra istränare.
Lite annorlunda upplägg jämfört med idag.
Ja, Stigge är nog den roligaste coach jag haft. Han kunde, alltså, det gick ifrån himmel till helvete. Det var förlust och vinst. Han var så otroligt passionerad för det där.
En binär person, svart eller vitt. Det fanns ingen nyans där emellan riktigt.
Det, vet, vinster, då kunde han dansa på bordet. Förluster, då kunde han sitta upp i Luleå med öppet fönster hela natten och bara titta rätt ut. Det var 20 grader kallt. Och Janne Grönberg såg med honom. Han vågade inte säga ett ljud. Han låg i sängen och bara huttra.
Så var det bra att han inte var sportchef eller vd? För hade han tryckt på sparka-knappen direkt på sina tränare under honom. Men hur var han egentligen, om man ska beskriva honom ytterligare? Du säger att det var himmel eller helvete, men hur kunde det arta sig?
Nej, men för mig som spelare när jag kom till Brynäs, så var det fantastiskt bra. Till exempel, han hade ju, jag fick ett grymt förtroende för Stigge. Han i stort sett sa till mig, säg till när du inte orkar spela mer så får du vila något byte. Utan det var ju, i stort sett fick jag spela hur mycket jag ville. Sen kunde det vara under matcherna när vi inte gjorde liksom bra prestationer. Då kunde han vara jävligt förbannad liksom och säga till oss att nu jävlar är det dags att rycka upp oss. Liksom. Och det hände ju ett antal gånger i de åren vi hade honom. För vi var ju inte speciellt bra de åren egentligen.
Var det slutspel ett av de åren?
Ja.
Men annars så var det inget.
Nej, det var ganska grått där. Alltså. Men det var ju många av nya spelare som kom upp då med Josen och Tommy Sjödin och som fick många fina år i Brynäs där på ett fantastiskt bra sätt. Så att en härlig tid. Alltså det är underbara år i Gävle.
Men en auktoritär ledarstil.
Verkligen.
Är det så man kan beskriva
verkligen Stig Salming? Satt man inför matchen kunde man sitta och knyta skridskorna. Då kom det bara, stod det 2:43 mitt framför nu. Så tittar man upp och sa bara, är du laddad idag? Ja, bra. Så fick man en stenhård knytnäve på axeln. Då vaknade man till. Alltså.
Men kanske inte den största taktiken. Eller?
Nej, men nej.
Det låter mer som en visionär på något sätt.
Ja, man gick på känsla. Mm. Mycket känsla så. Jag upplever dem ungefär som man var som spelare också. Liksom. Det hände grejer när han höll på. Alltså.
Som tränare, har du någonting som du känner att du är extra stolt över? Något som du vill headlighta?
Jag vet inte. Om man tittar på träna, alltså prestation som tränare. Jag var i Danmark i två säsonger och gjorde det väl, var i final i bägge åren när jag var där i danska ligan. Och det är väl ganska nöjd och stolt över. Det var två riktigt roliga år. Så fick ett lag som hade varit lite på dekis till att blir riktigt, riktigt bra. Det kan jag väl känna lite grann. Men sen är det ju, jag har fått jobba med fantastiska människor. Jag fick jobba med Johan Thornberg har jag jobbat med både i Västerås och Örebro. Kenta Johansson i Örebro. Harald Lyckner i Mora. Det är ju liksom fantastiska människor och man lär sig otroligt mycket av att få vara med och lära sig av dem, tränarna.
Du kan ju hämta inspiration från många, men av dem du nämnde, är det någon du har kompat lite bättre än någon annan med?
Tyvärr så var det en kort tid med Harald i Mora. Han fick ju kliva av där under säsongen. Så att, men Harald är ju... Det är inte han vet om några spelare. Det är inte värt att veta. Det är, men det är helt enormt.
Hur menar du då?
Han kan allt. Alltså spelare. Bara, jag var hem till honom. Han tog fram sina pärmar från sin hela tränarkarriär. Och det var helt magiskt att se. Varenda pass. Varenda lag han har varit i. Fanns där med namn och allting. Och otroligt kul att lyssna
statistik
på honom.
Statistik då, eller kunde han även bakgrundsinformation som familj och var han kommer ifrån och vad de gillar, hobby?
Ja, jag tror det var allt. Riktigt roligt.
Kanske därför han blev expert också.
Ja,
att han har
ja bättre expert kan de inte få. Just den biten.
Men den säsongen, du var ju i svensk hockey under flera år i Vik och Oskarshamn och Mora och sen blir du Danmark som du säger efter Mora-säsongen. Hur gick det till egentligen? För Lyckner sparkas som ändå får säga sig en ikon i Mora. Du får ta över huvudtränaransvaret, men sen efter den säsongen så tvingas du bort.
Mm.
Vill du vara kvar och vad hände?
Jo, men det vill jag för att jag trivdes jättebra upp i Mora med den omgivningen och med den föreningen. Det kändes också jättebra. Men sen vill ju Peter Hermansson ville ju ha in ja, någon annan typ av tränare.
Och jag så säger klubbdirektören också i Mora.
Ja, precis. Så att det vart väl klart ganska tidigt egentligen när säsongen var slut att jag inte skulle vara kvar där. Så att...
Fanns ingen diskussion om en fortsättning heller?
Nej, men det var väl ungefär som en anställningsintervju som man hade med mig. Och på det viset så fick jag väl fram att jag kanske inte var rätt person för jobbet just då för dem. Så att det accepterade jag till fullo. Så att... Men som sagt, jag hade gärna varit kvar där något år till.
Din största motgång?
Jag har väl, kan vi säga, två stycken sådär just om man ser det som en motgång. Det är väl, första är väl, jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var. I Västerås, jag klev av.
09-10?
Kan ha varit. Klev av. Båten då, det känner jag väl inte. Det är jag inte stolt över sådär. Men
hur menar du?
Men dels resultaten gick ju inte våran väg och dels så jag känner väl att jag skulle väl ha försökt att kämpa ett tag till, men på något sätt så kändes det inte rätt just då med allt som hände med lite publik, alltså folk fick lite skit som jag inte riktigt pallade med just då.
Hur menar du med skit?
För det... Nej, men Västerås är ju en speciell stad sådär, och det var ju fans som tyckte både det ena och det andra. Och det kände jag väl, jag tyckte inte att det var värt att få den skiten och lite små hot dit och dit. Va? Så att då kände jag, nej, då får någon annan ta det här istället. Så att...
Skit, kan man rubricera det som hot?
Lite små hot, och det var ju säkert ingenting speciellt då liksom, men jag kände att jag håller på med det här för jag tycker det är roligt. Jag ska inte gå till jobbet och känna att det är tråkigt eller att man känner sig osäker på något sätt så, utan då sa jag det, nej, då tackar jag för mig istället.
Du klev av det och du fick inte sparken?
Nej, det var väl ett samråd med Leffe Rolin då som var sportchef på den tiden. Så att
men utåt sett så var det som att du sparkades?
Ja.
Men du tog upp det här och ni tillsammans kände att du skulle kliva av.
Ja.
Handlade det om att ett år tidigare så hade Johan Thornberg klivit av just den anledningen? Att det fanns fans som hade trakasserat honom och skickat hot. Det var väl några papper på en bil efter någon match där det... Jag minns inte om det har berättats vad det stod på det pappret.
Nej, jag har lite dålig koll på vad som har hänt där och vad som stod på pappret i så fall. Så då. Men nej, det är klart att lite grann så känner man ju... Fan, jag är ju en människa också. Jag vill ju komma ner och tycka att det är kul att jobba. Och inte känna att dels... tråkigt att komma ner till hallen, men dels så känner jag att ja, nu tror jag ju inte att det hade hänt någonting, men just då så kändes det inget bra. Så det var väl det beslutet som jag tog just då, som kändes rätt just då. Men idag kanske jag känner att fan, skulle ha liksom kämpa på lite till ändå.
Men är inte det rätt att säga att ja, men jag borde kämpa på? Det är, man borde väl egentligen ha den här diskussionen att det inte ens ska få finnas. Och det förstår jag väl att du också tycker. Men att det kan hända två säsonger i rad att Viks huvudtränare hotas till en graden att man vill hoppa av. Jag tycker det är anmärkningsvärt och jag tycker det är horribelt om jag ska vara helt ärlig.
Ja, nej, det är ju bedrövligt. Så är det ju. Man tycker ju ändå att det är... Det är ju fansen som förhoppningsvis älskar föreningen som ställer till det. Det blir ju nej, bedrövligt.
Hur kunde de här trakasserierna egentligen skickas? Var det sms eller var det brev på posten? Eller hur var
det? Det var väl mer att folk hängde sig kvar efter matcherna och kände sig lite... Det var ju så mycket folk som var inblandade så att jag vet ju inte vad som kan ha hänt eller om det har hänt någonting överhuvudtaget. Men
det behöver vi inte prata om. Jag tänker mer hur du upplevde den situationen.
Ja, men det kändes ju liksom det kändes hotfullt liksom. Det är inget roligt.
Det som hände med Johan Thornberg ett år innan. Hur minns du det?
Ja, men jag minns inte det så mycket. Jag fick ju höra det av... Jag kommer liksom inte riktigt ihåg vad som hände där.
För du var ju assisterande tränare till dem.
Ja, precis.
Och ni har ju jobbat efter det också.
Ja.
Så det lär jag kommit upp när ni har suttit med fika, bröd och kaffe.
Nej, vi har faktiskt aldrig pratat om det.
Okej.
Okay. Nej.
Och det är du helt ärlig med?
Nej, helt och 100% ärlig.
Varför har ni inte...
Nej, jag vet inte. Det har väl inte blivit så att man har... Nej, men det har väl inte funnits något riktigt intresse till det egentligen. Och om inte han har sagt någonting till mig så vill han väl inte prata om det, så tänker jag då.
Den hotkulturen bland fansen som fanns då, har du upplevt den i någon annan klubb överhuvudtaget?
Nej.
Vad är det som gör att Vikfansen har agerat så? Sen ska vi säga, det är ju säkert en liten
ja,
klick,
nej, och de finns...
av många supportrar. Ja. Det är ju inte merparten som nej. Håller på med sånt här.
Nej, och det är ju säkert inget alltså, jag har inte varit med om det någon annanstans.
Det är några rötägg egentligen, ja. Kan man säga.
Ja.
Och det har du inte känt av i Vik sen du kom tillbaka?
Nej.
Sommaren 2018 och nu är det din roll idag. Nej. Vad var det som gjorde att det var så speciellt just under de där åren då? Att det var så pass hotfullt kring huvudtränarna?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det var någon typ av klick där som just då var med i supporterskaran. Nej, jag har ingen svar på det. Jag vet faktiskt inte.
Hur stöttade du Thornberg efter det som hade hänt? För du är ju inte bara en tränarkollega, du är ju en vän till honom också. Ja.
Men det är klart, man hör ju av sig och frågar hur läget är och hur han mår naturligtvis. Det var väl lite så tycker jag ändå.
För jag kommer ihåg fansen efter att Thornberg hade klivit av sitt uppdrag. Hade ju en banderoll där så i någon... Med, i stil med vi accepterar inte hoten, vi vill att du kommer tillbaka Thornberg, något i den åt det hållet. Det kändes ändå som många slöt upp bakom honom i det här också.
Ja, och det är precis som vi varit inne på, det här, det som händer med hot och hela den biten, det är ju det är kanske en handfull, om det är max människorna som håller på med sånt där, och så att helheten, jag menar supportrarna i Västerås idag är helt underbara. Det är klart att de lever ju in i det och jag förstår dem till viss, men just när det kommer till hot, det är inte acceptabelt. Sen att man människor som reser land och rike runt och kollar på oss och stöttar oss, det är helt otroligt.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Roligt.
Som sagt, Leif Rolin var sportchef då. Kan du i efterhand känna att det mörkades den riktiga anledningen till varför du inte fortsatte i Vik? För att det som hade skett året innan, det hade helt enkelt blivit för mycket för Vik då. Och pratade ni i de termerna om att ja, vi kanske ska göra den här exiten på ett annat sätt än vad vi gjorde med Tornberg?
Nej, jag tror inte vi pratade så. Alltså, utan det var väl mer ett gemensamt beslut vi tog. Och sen hur, vad som hade hänt året innan, det var ju ingenting som nämndes om det.
Men det kändes ändå okej för det att det officiellt sett såg ut som att du fick sparken. Ja. Det hade du inga problem med.
Nej. Det ser väl inte så bra ut i CV:et, men...
Nej, men det, och där måste jag faktiskt säga till dig. Du, jag upplever det som otroligt prestigelös.
Ja.
Det kan man säga om människor bara för att vara trevlig, men det här menar jag verkligen. Ja. Att i alla dina roller när jag ser på din karriär och så känns det som att du har varit ganska bekväm i att ha den här lite mer tillbakadragna rollen också och låta andra stå i strålkastljuset.
Ja.
Jo, men, du är det här berömt till dig och en åsikt, ja, men du får gärna svara.
Ja, tack. Nej, men jag... Det viktiga för mig är egentligen att hamna med människor i en grupp som man trivs och arbetar med. Och sen vem som står i rampljuset är för mig ganska oviktigt. Jag vill ha en miljö där jag tycker att jobbet är jätteroligt. Och folk i min närhet som är ärliga och trivs med mig också. Så att.
Har du trivs bättre som assisterande än huvudtränare?
Jag vet inte, jag trivs i bägge rollerna. Jag vet inte om jag ser mig som någon, vare sig huvudtränare eller assisterande. Jag ser mig själv som en ledare som försöker göra mitt bästa oavsett vilken roll jag har. Sen kan det naturligtvis vara roligt att ha sista ordet emellanåt. Det känns lite grann som att den här världen börjar bli lite...
Så där ser inte de linjerna ut lite grann? Alltså, ja, förut men... kanske var huvudtränaren som alltid hade sista ordet, ja, och bestämde, men idag känns det mer som en demokrati, ja, i ledarstaben runt om i Sverige.
Ja, jag tror att alltså, trycket på ledare idag är så jäkla hårt så att man klarar inte av att alltså, vara själv. Du måste ha folk i din omgivning som hjälper och stöttar dig. Annars så tror jag att det blir väldigt svårt.
Jag måste ta upp det som hände förra sommaren också. När du blir misshandlad och rånad i centrala Västerås. Du har kommit tillbaka till Vik som assisterande efter att klubben tagits upp till Hockeyallsvenskan igen. Efter den där sessionen i Division 1. Du ska kampera ihop med Thomas Pannanen. Och det här händer under er försäsong. Det är strax innan den ordinarie säsongen drar igång. Har... de här personerna som misshandlade dig hittats och fällts, eller har det här lagts ner, ärendet?
Det tog väl typ en och en halv vecka, fick jag papper på det, att det var ju nedlagt, ärendet. Så att det är svårt. Alltså det är ju, det gick så jättefort, de bara försvann ju. Det var ju ingen som hade sett någonting. Och, så att nej, det var snabba ryck på den.
Har du något minne av den kvällen?
Ja, men det har jag. Jag var ju på väg hem då och gick genom en park. Kommer väl fram först. Jag tror att två som kommer fram först till mig och säger att de ska ha min telefon och plånbok.
Beskriv de här personerna. Jag gissar att det är män.
Ja.
Ålder?
Ja, svårt. De hade ju rånarluva på sig så att jag såg inte vad det var för... De var ju helt svartklädda så att jag har inget signalement alls på dem. Men så här i efterhand så naturligtvis skulle man ju ha ett grej om man hade på sig. Men jag sa ju till dem att det kan ni fet glömma, så jag till dem. Då kom, vad jag kommer ihåg, så kommer det väl någon bakifrån som sparkar ner mig i ryggen liksom, så jag faller ju. Sen tar de ju det jag har, för det går ju jättefort där. Det går ju bara på någon sekund. Sen vaknar jag ju till efter det, så som tur var så stötte jag på ett par personer då som frågade vad som har hänt. Och jag sa det, den nedslagen. Så gick det ganska fort med polisen kom dit.
Men du blev medvetslös?
Nej, det tror jag inte. Det var ju kort ögonblick så där som man försvann kanske. Men nej, det var väl ingen större fara.
Men hur, för jag vet, du hade problem med reggaben efter ja. Det där. Och du hade en del blåmärken och så. Blev det så att de sparkade på dig när du låg? Alltså för det måste ha varit mer än bara den där
ja, någon,
sparken i ryggen.
Någon spark drog de på mig då när jag låg då. Vad jag minns.
Det är
det som, ja, nej, sånt där. Det är det här som jag blir så. Man blir ju ledsen liksom, att samhället har blivit som det har blivit. Man inte ens kan gå ut i sköna sommarkvällar, eller man har gamla föräldrar som inte vågar ge sig ut, eller man har barn som man ska vara orolig över. Så att det känns inget vidare.
Vad kände du den resterande natten och dagarna som följde där?
Det är klart att dels så var det ju, det satt ju i väldigt länge det där. Alltså, jag gör det fortfarande, tittar med en extra gång över axeln när det är lite mörka när det är lite mörka där man är. Och så att man kanske har blivit lite mer, eller jag har väl blivit lite mer uppmärksam och tittat en gång extra över axeln. Och även när jag kan stå och tanka bilen och det är lite mörkt ute, fast det är öppet i, så kommer det en bil, så är man lite försiktig.
Är du mer rädd idag?
Jag har nog lärt mig att gå själv när det är lite mörkare. Det undviker jag. Trots att jag har en så kort... Om jag nu är på stan någon gång, så det tar mig alltså 5 minuter att gå hem. Men jag tar en taxi hellre.
Du gör det?
Ja.
Så det har satt sina spår?
Ja, men
det har gjort. Den där misshandeln.
Det har gjort.
Har du fått veta någonting efter det här? Du har inte hört några...
Nej.
Om vilka det kan ha varit?
Nej.
Och inte någon anledning heller, utan det var ett rån helt och hållet. Det fanns ingen liksom ett motiv där det var kopplat till din roll i Vik?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att det här är ju, vad jag förstår då, så är det någon gäng som håller till i, och jag är väl inte den första och inte den sista heller då, som de. Det kanske är ett lördagsnöje de har att springa och slå ner folk när de på väg hemifrån, var de nu har varit någonstans. Jag vet inte.
Nej, fy. Usla människor.
Ja,
det måste man ändå säga.
Riktigt usla.
Din favoritplats?
Jag har ett hotell på Cypern som jag tycker om att åka till på vårkanten, maj, juni där någonstans.
Alltså ett lägenhetshotell där man är vissa veckor under året typ, att man hyr in sig?
Nej, det här är ett vanligt hotell bara.
Okay.
Det är skönt, bra vatten och brukar vara fint väder, så att, ja, där trivs jag.
En okänd talang?
Fan, jag har ju ingen talang. Okänd. Jag var ganska bra i fotboll en gång i tiden, men det är ju ingen talang som man är nu liksom.
Trixar du till 10?
Ja, 10, man stod hela rasten och håller på.
Jag tänker nu.
Nu gör jag. Ja, men det gör jag nog.
Du hänger med kanske på uppvärmningarna med grabbarna.
Nej, man vill inte förnedra dem. Nej, men alltså jag har väl ingen sån där riktig talang egentligen. Sådär som man är stolt över. Nej, jag får passa på den tror jag.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Just nu?
Ja, det kan vara någon som du upplevt under din spelarkarriär som du kände hade någonting som du kanske eftersträvar i din tränarbana.
Alltså, tittar man en tränare som jag respekterar, han gör ett fantastiskt jobb, det är Bulan uppe i Luleå. Där känner jag att det är en kille som...
Thomas Berglund ska vi säga, för någon som inte hänger med i smeknamnsvängarna.
Där är en som får fram absolut det bästa av sina spelare i vilken förening han än verkar vara i. Jag gjorde det fantastiskt i Brynäs, kom upp till Luleå och gör ett fantastiskt jobb där uppe också. Så att det känns det bra.
Av alla du har tränat med då, som du har suttit i samma bås som, vem har du imponerats mest av?
Det finns ju olika delar i det där. Johan Thornberg, duktig coach. Bra, jätteduktig med människan. Lillkenta som jag var med, som vi var tillsammans med i Örebro, fantastiskt lugn, fin, alltså harmonisk människa. Harald på sitt sätt när jag var uppe i Mora också, en han brann verkligen för sitt yrke. Så att det är många såna här som man har fått varit med och lärt sig mycket av, som jag stor respekt för.
Du, relationen och partnerskapet med Johan Thornberg och Lillkenta Johansson i Örebro. Den säsongen, du vet exakt vilken jag menar nu, säsongen 16-17. Turbulent är väl ordet. Först får Lillkenta sparken, eller om han själv lämnar, det tvistar de lärde om. Och sedan tar ni över, får en bra effekt, du och Thornberg. Men i januari, 2,5-3 månader efter att Lillkenta har tackat för sig, så får ni beskedet att nej, Örebro gör sig av med er. Vad hände?
Ja, det funderar vi också på. Ja. Så att, nej, det var väl, dels så tror jag väl att resultaten då, det var väl inte så jättebra egentligen då när vi hade kommit in där. Och jag tror droppen var, vi var mötte Malmö borta, tror jag. Jag fick en riktig överkörning där då. Någonstans där så om det inte var klart innan, så var det ju klart då att vi skulle få lämna. Det är klart att två västeråsare i Örebro, det kan ju också vara lite sådär, så att vad fan gör de där liksom.
Men, det är känsligt.
Ja, lite grann fortfarande så finns det ju, okay, där Örebro-Västerås.
Tror du det var förlegat?
Ja, det kanske inte var som det var förr i tiden, men någonstans så är det nog där ändå. Så att det var väl... Jag hoppas och tror att vi var för dåliga helt enkelt.
Du hoppas det?
Ja, men så att det inte var någon annan tid alltså. Förstår du? Alltså, någon politik eller att folk i högre upp i partners eller någonting sånt där.
Ja,
som
sponsorer.
Ja.
Mm.
Så att gör man för dåligt jobb så får man göra förändringar.
Har du hört någonting om det? Att det kan ha varit de krafterna som gjorde att ni fick lämna?
Ja, men det har väl funnits ganska mäktiga människor i Örebro som har, men det, jag vet inte.
Men det låter som att du är på väg åt det hållet, att det kanske inte bara var sportsligt, utan det fanns andra saker som gjorde att ni fick kicken.
Nej, ja, det låter jag vara osagt.
Det låter vara osagt. Ja. Men Pontus Gustafsson som var general manager då, det har ju funnits rykten om att ni var bakbundna, att han ville att vissa spelare skulle spela, nästan tvingade er att spela dem. Kände du dig tillsammans med Thornberg bakbunden i Örebro?
Nej, det vill jag inte säga. Det är klart att vi hade ju spelare som var där som hade en bra lön och som kanske inte spelade sin bästa hockey just då. Och sådana vill man ju ha fart på naturligtvis. Om det då så var att man satt dem på bänken eller på läktaren och trodde att man skulle få någon effekt på det, då fick vi göra det. Men vi hade ju aldrig, han kom ju aldrig och sa till oss att nu ska de här spela eller nu ska de inte spela, utan...
Men Thornberg sa någonting om det i Simor för 2 år sedan, tror jag, att Julius Hudasek skulle spela. Det var någonting ni fick till er.
Okej, okay, ja.
Det hörde aldrig du, eller?
Nej, minns inte jag riktigt.
Okej. Det var Thornberg som fick de direktiven. Nej, men är det att du inte vill gå in i någon form av polemik här med örebroarna, eller?
Absolut inte.
Nej.
Absolut
du
inte.
Skulle kunna skicka iväg några pikar och passningar om du hade alltså.
Ja, absolut.
Men är det den tidpunkt under din tränarkarriär som du har varit mest förvånad?
Både och, kan jag säga. Dels så tycker jag väl inte att vi var så jäkla dåliga som att vi skulle ha fått gott. Och de tog ju in Niklas Eriksson då i samband med
några veckor innan ni får sparken, ja, så tas Niklas Eriksson in, ja, som hade fått sparken av Allentuna lite,
ja,
tidigare.
Precis.
Så nu är succé, ja, också med Christer, ja, Olsson och Göran Jönsson.
Det tycker vi alla tre, eller ja, det vet jag inte hur de tyckte, men jag tycker att det funkar jättebra
med Niklas.
Ja. Men det var ju inte tillräckligt då.
Niklas Johansson är ju också med i klubben under den här perioden. Men har ju inte den rollen som han har idag när han är sportchef, utan då hade han en något mer diffus roll, om jag ska säga så. Jag minns faktiskt inte exakt hur den var, men han jobbade för klubbens vision och skulle ta fram någon slags plan för framtiden, som jag minns det. Och när Lillkanta fick sparken också, så hade han en plats på läktaren och direkt kontakt med er nere i båset, som jag förstod det. Hur kände ni av Johanssons närvaro? Och...
Nej, det kan väl inte säga mer än att han kom ju in mer och mer i det som en typ av sportchef saktigt. Från början var det ju tänkt som att, precis som du sa, att det var en vision om vad Örebro skulle stå för, skulle han vara med och ta fram då. Men jag vet inte egentligen så mycket hur han betydde för oss eller vad han hade för roll. Det var väl mer en sportchefsliknande roll där i slutet då, som han var med.
Men var det han eller Gustafsson som gav er besked att ni fick lämna Örebro?
Nej, det var Pontus.
Ja, som hade det övergripande ansvaret då.
Och det får man ju säga, det var ju ett styrelsebeslut om att vi, så jag vet inte hur mycket Pontus låg bakom det eller hur det var, så att, men så blev det.
Men det är en del personer som bytts ut ur den där styrelsen också, ja, efter den där perioden.
Ja.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Jag tror inte jag ångrar någonting som jag har gjort. Jag ångrar mer det som jag inte har gjort. Nej, alltså, nu har man ju...
Vad har du kunnat gjort som du inte har gjort?
Man får lite facit i hand här. Jag hade ju faktiskt, det året jag gick till HV 88,
efter Brynäs-tiden.
Ja, så fick jag ett ganska bra erbjudande ifrån Lugano. Men tackar nej då, eftersom jag kände fortfarande att det fanns mycket kvar att ge på. Jag skulle gärna vilja spela mer i landslaget. Och Curre Lundmark var tränare i HV då. Det skulle vara kul att få spela under honom.
Du har ju ändå 50 landskamper.
Ja.
Bra Tre Kronor karriär också. Så
ja, att... jag var bara med i de här ryska i Svetsia på den tiden.
Okay.
Ja, det var väl där jag gjorde mina.
Nej. Man kan ändå säga 50.
Ja, absolut. Nej då, så att, nej, jag vet inte om jag något som jag ångrar riktigt så där, utan jag är nog ganska nöjd med det jag har gjort och presterat i som spelare, det tror jag.
Fick ändå en utlandsvända där i slutet av karriären. Det var ju kort i Finland, sen Österrike och Bolzano i Italien.
Ja,
sista
fantastiskt.
Säsongen. Men vi kanske inte behöver gå in på Italien allt för mycket, även fast jag förstår att det måste vara ett fantastiskt äventyr med allt vad det innebär, kanske framförallt utanför hockeyn.
Ja,
säga.
Ja.
Men sen lägger du av, men ett år senare när VIK har gått i konkurs, blir tvungen att starta om i division 2, så du och några äldre herrar, rutinerade rävar, kallas in i division 2 och tar upp klubben sen till ettan och sen upp till allsvenskan igen. Var det självklart då, tackar jag när klubben hörde av sig och frågade, men Lasse, kan du inte hjälpa till här?
Jo, men det kändes som att det var på något sätt, så ville man ju kunna bjuda tillbaks på någonting som man hade från den klubben som man en gång startade i. Så att, sen vart vi ju, precis som du säger, vi vart ju ett gäng där med lite gamla spelare, som det vart lite roligare då. Unga, hungriga juniorer, så var det jag, Klasse Lindblom, Matti Ytter, Andrei Lulin kom in där efter tag. Så
var det Erik Ersberg, Niklas Danielsson, de här yngre killarna.
Ja.
Så var det en ganska skön mix, kan jag tänka.
Det var kul. Alltså, det var ju lite annorlunda mot vart man är om innan. Liksom, så att det...
Men med tanke på det ekonomiska prekära läget, fick ni någon lön, ni killar? Ni äldre, tänker jag.
Ja, det var väl någon krona i alla fall.
Men det var inte särskilt mycket.
Nej.
Från två.
Nej.
Utan ni gjorde det för klubbhjärtat.
Symboliskt, ja, precis. Ja.
Förresten, din spelarkarriär. Du var ju en spelare som spelade mycket. Det var ju inte så många matcher du missade. Mm. Jag hade väldigt lite skadeproblem. Men jag har hört att efter karriären så har axlarna krånglat mycket för dig. Och du har haft vissa knep för att poppa tillbaka axeln när den hoppar ur led. Hur kommer det sig att det här problemet har uppstått? Och kan du berätta om ditt magiska knep?
Nej, det är väl inget, man är som Bruce Willis i någon film där man lägger sig på bordet och släpper ner axeln och så bara klickar tillbaka, så det tyder,
köksbordet då?
Ja, Det tyder väl på att axlarna är ganska slut. Var, alltså jag vet inte hur de kan ha blivit dåliga. Jag var ju aldrig in i närkamp när jag spelade hockey, så att de kan inte ha blivit slitna på det. Va? Men nej, jag vet inte var det kommer sig. Men det är väl så, det är väl åldern som sätter till.
När började det strula då?
Nej, det är ett par år sedan.
Så att din, är det båda axlarna som hoppar och leder?
Ja, det, nej, den ena bara. Okay. Jag har ont i bägge, men den ena är lite värre än den andra.
Och då när det väl händer, då lägger du på köksbordet så?
Ja, jag brukar hoppa tillbaks. Jag släpper ner den bara lite grann och rör den lite.
Men du känner av det dagligen hela tiden, att du har ont i axlarna?
Ja, det är vissa dagar känns värre än andra.
När kan du känna smärta mer då?
Det kan ju vara när, om jag ligger och sover till exempel och ligger på armen. Då känns det lite dåligt så.
Men det måste ju ha fruktansvärt ont att lägga sig på köksbordet och själv alltså knäcka tillbaka axeln.
Ja, jo, men det brukar gå ganska fort. Det bara hoppas att man är nära ett bord.
Grisskrik eller?
Ja.
En klubb du inte gillar?
Alltså jag brukar ju säga Färjestad i de här lägena. Men det är inte för att jag inte gillar dem så. Det var väl bara för att det var en sån klubb som man aldrig fick komma till själv. Som man tyckte var jävligt bra. Så att,
avundsjuk på alla spel.
Ja, men lite grann kanske det var så. Men nej, jag vet inte. Det, jag gillar nog alla klubbarna så. Det, Färjestad har ju alltid varit en stor och stor klubb. Så där, så att, mer hatkärlek som man säger. Så där, men, nej, jag har väl ingen klubb så där som jag inte gillar.
Bästa spelaren du tränat?
Nu gäller det att vara smart här nu så att man inte får ovänner här. Så att... Bästa vet jag inte, men det är ganska rolig grej. När jag var i Danmark så var ju lockouten då. Vi fick ju dit, nu har jag ju inte kvar i Ottawa längre, men en Zach Smith som var med oss där i 7-8 matcher. Och det var faktiskt ganska kul. Han kom till oss... Sen läste man ju då hur mycket en sån kille tjänade i Ottawa, så var det ganska roligt. Så att,
nej, han känner inte det i Danmark?
Inte riktigt så. Det, men det, jag har ju alltså fått träna massor med bra killar. Alltså det, jag kommer fast inte ihåg en sån där riktigt.
Bulan?
Ja, just det. Ja, men där har vi ju. Nu. Mitt minne är inte vad det borde vara. Bulan naturligtvis. Jag har ju...
Micke Backlund. Mickes
Backlund.
Mm. Jag tänkte att innan vi satt oss ner och jag kollade på fakta utan bara för att fräscha upp mitt minne, så tänkte jag faktiskt att du skulle säga de två på
ja.
Ja, men alltså, så jag kanske ger dig svaren.
Ja, men det här är ju Thomas Pannonen brukar ju alltid säga till mig att du fan har du ingen minne, säger han. Vad fan är det nu alltså? Jag frågar dig, har du varit kapten i Vik någon gång? Och du säger nej. Ja, men jag har ju inte det. Men titta på den här, så tar han fram ett lagfoto. Där sitter jag som kapten. Alltså, ja, mitt minne är inte roligt. Alltså, men, ja.
Minns du att du spelade med honom då? Med Pannaren?
Ja, alltså, det gjorde jag.
Det minns jag. Ja. Under de där säsongerna efter att ja, men, konkursen och krisen ja, där 0-0.
Thomas brukar ta upp det där med när vi tränar powerplay. Så när jag stod på blå så skulle han spela i boxplay och han var ju en sån spelare att han gav ju 100 och det var ju täcka skott. Och han, det här kommer inte jag heller ihåg, men tydligen har jag sagt då till honom att nu får du fan ge det. Du kan inte hålla på och slänga och täcka skott. Det är ju powerplay-träning liksom. Så att, ja, så det, men jag minns inte. Det var...
Kunde du se då att han skulle bli tränare?
Nej.
Nej.
Han har ju alltid varit nyfiken och intresserad och det vet jag ju om sen tidigare, men inte en tanke på att han ska bli tränare.
En spelare du önskar att du inte haft i något av dina lag?
Taskig fråga.
Någon som var dryg.
Jag passar på den. Jag tror inte jag har något så.
Det finns ingen som du kände att hade inte du kunnat bytt föreningen?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Kör vi pass på den då. Mm. Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle ju, som vi var inne på tidigare i programmet här, alltså att hitta tillbaks lite grann till mera lir och spel och få fram lite mera Linkan-typerna och lite playmakers och lite...
Fredrik Bremer smörpassning, ja, tänker du då?
Ja, men det är klart att det finns ju ett antal i SHL och i Allsvenskan nu med, men jag skulle vilja få ta fram lirarna mera.
Vi kan inte nämna, va?
Vi har bara playmakers i vårt lag.
Ja, men det finns väl ingen som man kanske ska kunna sätta den etiketten på som playmaker, va?
Inte så
i deras rätta, i dens rätta definition.
Nej, så är det.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Alltså jag kan inte ta fram någon enskild människa. Så jag tycker ju om människor som är genuina i sitt arbete och man ser att de brinner för sin uppgift. Sen tror jag inte att jag har ingen sådär annars.
Du kanske ska vara taktisk och säga din tränarkollega då. Han brinner ju för sin uppgift, kan man lugnt säga.
Ja.
Har han stirrat ner dig någon gång som han kanske stirrar ner sina spelare? För jag kan tänka mig att det inte är det roligaste att få hans blick iskalla ögon efter en förlust.
Ja, nej.
Du säger det här med all respekt för vad han ska säga också. Men...
Ja. Nej, till mig har han aldrig gett mig några sådana blickar. Utan...
Men till spelargruppen kan det ha hänt någon gång.
Ja,
han inte har sett,
men han är ganska lugn ändå så. Det har väl hänt någon gång. Alltså jag, under de här tiden vi har varit tillsammans, så det är inte mer än 2, max 3 gånger som han har höjt rösten. Liksom.
Okej, okay. Så hårtorken kommer inte fram så ofta?
Nej, det gör det inte. Och vi har väl... På något sätt där är vi ganska lika, för att vi tycker ju då att det hjälper inte speciellt mycket. Det är väl våran tanke om det här. Jag tror att vi kan förstöra mer än vad vi gör nytta på något vis.
Ett lag du gärna vill träna?
Eftersom jag har varit både Brynäs och HV, så är det lag som ligger mig varmt om hjärtat. Och det vore väl en häftiga lag att få träna. Jag tycker de är stora maktfaktorer inom svensk hockey. Va? Så att det vore ju faktiskt jätteroligt.
Om du skulle ha kontraktsförslag från båda då? Vilket lag skulle du välja?
Oj, jag tror faktiskt att det skulle bli Brynäs. Jag tror det.
Ja, jag har vunnit guld och så också, men det finns en aningen större och mer precisfull historik i Brynäs också.
Ja. Det är väl någonstans där man sin egna karriär liksom satt fart också, som på något sätt satt sig kvar liksom och känner att fan, staden är ju, det är i och för sig Jönköping också, vi trivdes som, jag var ju 5 år i Jönköping, så att det är inte frågan om det, men på något sätt Gävle var grymt.
Med tanke på att de snodde typ halva ett lag i somras, så kanske de ska ta över dig och pannen också. För de plockade ju Zetterberg och de plockade Lindelöf och Ingman. Nu i och för sig Zetterberg tillbaka då.
Ja.
Men nästa sommar så kanske de tar tränarna.
Ja, man vet aldrig.
Har du haft kontakt med dem någon gång?
Nej.
Inte på det sättet?
Nej.
Men du är öppen för båda systemen och träna i så fall? Alltså om det tillfället skulle
finnas? Ja, men jag är öppen för allt.
Ja.
Jag är ju en sån...
Vad var det du sa? Prestigelös?
Ja.
Där är du om 10 år.
Då är jag ju 65. 66 till och med.
Pensionsåldern då?
Då är jag...
Den har ju höjts nu, va?
Ja. Förmodligen, eller förhoppningsvis, så får man vara hel och frisk och man mår bra och man sitter på något fint ställe och dricker paraplydrinkar och spelar lite golf. Mår riktigt, riktigt bra.
Var du hade hotellet där? Var ni i Cypern eller?
Ja.
Det kanske är där du sitter?
Ja, kanske.
Efter några år i Brynäs.
Ja, precis.
Tagit upp viktiga SHL.
Ja.
Vi får drömma fritt här, va?
Ja, visst.
Men det låter väl helt okej?
Ja. Och det kan jag väl säga, det är väl det som ligger närmast i hans, det är att vi ska gå upp med Vik.
För alltså, av alla klubbar du har varit i så måste det väl ändå vara Vik som hjärtat pumpar starkast för. Ja. Alltså, du har ju en spelarkarriär där du varit i klubben vid ett flertal tillfällen fram och tillbaka, och även som tränare vid 2 sessioner.
Ja.
06-09 och så nu då.
Jo, men så är det
i alla fall.
Mm. Så är det. Man är ju uppvuxen i stan, man är ju liksom, allting är ju där. Så att det är ju gulsvart som gäller.
Alltså, tack så enormt mycket för att du var med i Hockeypuls podcast.
Ja, men tack själv, kul att få vara här.
Ja, det var jätteroligt. Du ska få önska en låt. Vi vill höra din favoritdänga. Jag vill göra det och lyssnarna vill det.
Ja. Vi kör en en av mina favoriter. Vi kör Magnus Uggla med Kung i baren.
Ja. Och nu ska vi säga det till lyssnarna också. Det är bra att vara transparent, tycker jag. Att det tog väl 10 minuter för dig att komma fram till den här låten. Du var i många olika genrer och artister. Och så landar du Magnus Uggla. Ja, det gillar jag ändå.
Inte klokt.
Tack till alla lyssnare också som har varit med oss under det här avsnittet. Tillbaka om en vecka som vanligt. Och har ni några tankar kring det här avsnittet eller podden i stort, då är det bara att höra av sig till mig på adam.johansson@mittmedia.se eller Twitter, Facebook, Instagram. Ni väljer socialt medium själva.
Fast man saknar allt av värde varje månad den 24, men i samma stund hela klädskåpet förvandlas. Och sen man svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo, ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng. Då finns det
gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.